Välkomna tillbaka till Daniel-serien. Vi har nu nått fram till de mycket spännande verserna i kapitel 9, verserna 24 till och med 27. Det här är verser som många har funderat över. De är inte så lätta att tolka. Det kan man se av de många olika översättningar som ges av dessa verser. Och det finns också ett otal funderingar, spekulationer och utläggningar i anslutning till de här verserna. Vi ska nu försöka att begrunda vad som står. Och vi börjar då med den 27:e versen. Där står det 70 veckor eller 77 perioder. Det ord som står på hebreiskan här kan betyda vecka, men det behöver inte heller ange en alldeles bestämd fixerad tid, utan det är frågan om ett lärande uttryck, ett uttryck med ett bestämt lärande innehåll. Och det är talet 7 som ligger i ordet. Det är en fråga om en sjua. Och här talas det om 77 år eller 7 perioder. Eller om ni så vill 70 veckor. 70 veckor, 77 perioder är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Detta 70, det anknyter ju till vad Daniel har begrundat i profeten Jeremias bok. Han börjar ju detta 9:e kapitel med att hänvisa till vad han har lagt märke till hos profeten Jeremia. Gud hade givit ett ord åt profeten Jeremia. Och det skedde i Jojakims fjärde regeringsår, det vill säga år 605. Vi läser om detta i Jeremias bok i det 25:e kapitlet. Där står det att ett ord, eller ett bestämt ord, haddavar, kom eller blev till Jeremia angående hela det judiska folket. Och i den elfte och tolfte versen så talas det där om att 70 år ska gå till ända och så ska Babel inte längre kunna förfölja och förtrycka och hemsöka Guds egendomsfolk. Och detta ordet, detta löftet, det upprepas år 597. Det berättas i Jeremia 29, vers 10. Först när 70 år har gått till ända i Babel ska jag se till er och uppfylla på er mitt löftesord om att föra er tillbaka till denna plats. Och då står här återigen på hebreiska, då var mitt löftesord, devari hatov, mitt goda ord. Alltså ordet om någonting gott. Och då står också på hebreiska här verbet lehashiv. Och det betyder då till att föra tillbaka. Så skulle alltså folket föras tillbaka, få vända tillbaka och bygga upp sin stad och sitt tempel igen. Det hade Gud lovat. Och detta hade nu Daniel studerat. Men här i verserna 24 till och med 27 i Daniel 9 klargör nu Gud genom sitt sändebud Gabriel att löftesordet, det goda ordet, givet åt Jeremia, det har en djupare uppfyllelse, en större innebörd än detta att man får vända tillbaka i och med babyloniernas nederlag under Cyrus, eller för Cyrus hand, genom Cyrus. Det som skedde år 539. Det var istället så att Cyrus fick göra, det var en förebild för och en föraning om den verkliga befrielsen, den verkliga räddningen, den verkliga frälsningen som Gud hela tiden hade talat om. Cyrus var utlovad som en räddare och han kallas i Jesaja 44, vers 28 till och med för Herrens herde och för Herrens mode. I 44:28 för min herde och i 45:1 för min smorde. Cyrus har alltså en förebildande roll. Han är ett vittnesbörd om den frälsning och den befrielse som kommer genom den sanne smorde och den sanne herden, nämligen han som är Herren själv, som kommer och blir människa i tidens fullbordan. Och nu vill alltså Gud genom sitt sändebud klargöra för Daniel att dessa 70 år vittnar om någonting djupare. Och därför heter det här 70, inte år, utan 70 veckor eller 77 perioder är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. Och så kommer det sex saker som uppräknas, som det judiska folket och den heliga staden Jerusalem hade till uppgift att genomföra och bli bärare av. Till att innesluta eller stänga inne överträdelsen eller avfallet. Till att försegla synder. Till att övertäcka eller sona skuld. Till att föra fram evigheters rättfärdighet. Till att besegla syn och profet. Och till att smörja en heligheters helighet. En den allra heligaste. Sex viktiga ting. Och detta fick nu inte sin fullbordan och sitt fulla förverkligande i och med att Cyrus nu låter judarna vända tillbaka till Jerusalem och bygga upp staden och templet igen. Nej, det var bara en liten försmak och en förebild för det rätta stora återvändandet och den verkliga fullbordan. Den verkliga fullbordan av syn och profet. Det vill säga av gamla testamentet. Av vad synerna djupast sett handlar om. Vad varje profet djupast sett har talat om. Det är den sanne messias. Den verklige messias. Den verklige befriaren. Och det är inte Cyrus. Han är bara en förebild för honom. Ett vittnesbörd om honom. Utan det är Kristus. Jesus Kristus. Det är han som kommer och ska fullborda allt detta. Och därmed, när han kommer, då har också det judiska folket och den heliga staden Jerusalem fullbordat sitt uppdrag. Då är gamla förbundet slut. Då är det uppdrag som är givet åt gamla förbundets Guds folk slutfört. Och det är detta som dessa verser nu handlar om. Ska vi då se på den 25:e versen. Där står det i 1917, så vet nu och förstå från den tid då ordet om att Jerusalem åter skulle byggas upp utgick till dess en smorden förste kommer skola 7 veckor förgå. Och under 62 veckor ska det åter byggas upp med sina gator och sina vallgravar. Om och i tider av trångmål. Det finns en hel del att säga om den översättningen. Jag ska ska försöka ta det lite ordagrannare än vad 1917 har gjort här. Här står nu, jag går direkt från den hebreiska texten. Så ska du veta och förstå. Från utgåendet av ordet. Om att vända tillbaka och bygga upp Jerusalem. Fram till en smord, en furste. 7 perioder och 62 7-perioder. Här lägger vi först märke till att det står bara från det att ordet utgick, från utgåendet av ordet om att vända tillbaka och bygga upp. Här översätter vi alltså vända tillbaka till att låta vända tillbaka och till att bygga upp Jerusalem. Vi översätter till att vända tillbaka och inte bara som 1917 återbygga upp. Och jag ska strax visa varför. Först ska vi fråga oss, vad kan det vara för ord som Gabriel här anknyter till? Ja, här gissar man på alla möjliga saker. De som vill uppfatta de här 7 perioderna som årsveckor, de försöker hitta någon utgångspunkt så att man kommer fram till tiden för Jesus och hans verk. Och om man då lägger ihop 62 plus 69 plus 7 så får man 69. Och tar man det 7 gånger så får man då hur många år det bör bli. Och då visar det sig att man kan inte börja med ordet som Cyrus uttalar. Att nu får ni vända tillbaka Cyrus edikt. För då blir det för lång tid. Hans edikt utfärdades ju 538 ungefär. Och 70 årsveckor, det blir ju sammanlagt 490 år. Och 69 årsveckor blir då mindre än så, 483 år. Så det räcker inte riktigt till. Då tänker man på någon senare tidpunkt och då har man hänvisat till att det Cyrus gav befallning om, det upprepades på Esras tid. När Esra fick vända tillbaka till Jerusalem 457 ungefär. Och då kanske vi ska starta med det året. Andra har tänkt på den upprepning av detta löfte om att få bygga upp staden och vända tillbaka som utfärdes på Nehemjas tid. När Nehemja fick åka till Jerusalem år 445 före Kristus. Och så räknar man från det året. Ja, vilket år ska man utgå ifrån? Ja, det står ju inte någonting mer här i texten än att från det att ordet utgick. Men här verkar det ju som om det redan är ett känt ord. Ett ord som det redan är talat om. Ett ord som läsaren kan tänka på. Inte någonting som ska komma efter Daniels tid. Och vad skulle det då vara för ett ord? Jo, naturligtvis det ord som texten redan talar om. Det ord som Daniel begrundar och vet inte riktigt hur han ska förstå och tillämpa. Ordet i Jeremia förstås. Det ord som Gud talade till Jeremia år 605 och som handlade just om 70 år. Jag blir mer och mer övertygad om, när man prövar olika möjligheter, att det måste vara det ordet som texten här syftar på. Och prövar man den möjligheten så blir man ytterligare styrkt. För då ser man att just formuleringen här på hebreiska, le hashiv u velivnot till att vända tillbaka och till att bygga upp, anknyter just till det ord som Gud hade givit genom Jeremia år 605. Där står just att ordet innehöll detta Le hashivet kem el hamakon hase, till att låta er vända tillbaka till denna plats. Och precis samma ord återkommer nu här, Le hashiv. Ordet Le hashiv. Ordet om att få vända tillbaka. Och så kommer också här, och till att bygga upp Jerusalem. Och detta att bygga upp Jerusalem, ja, det möter också i löftet som skulle på ett förebildande sätt gå i fullbordan genom Cyrus. I Jesaja 44:28 heter det just om Cyrus att han ska säga om Jerusalem att det ska byggas upp. Och det är det ordet som sedan upprepas på Esras och Nehemjas tid. Om det är på det viset att de inledande orden från det att ordet utgick syftar på det ord som utgick till Jeremia år 605, då blir det också lättare att förstå varför texten sedan delar upp de 69 sjutalen i först 7 och sedan 62. Det har man aldrig riktigt kunnat förklara. De första 7 blir då liktydiga med de 70 år som man har läst om hos Jeremia, det vill säga tiden fram till befriaren Cyrus. Och då står det: från det att ordet utgick om att låta vända tillbaka och att bygga upp Jerusalem till en smord, en förste, så är det 7 perioder. Och 62 7 perioder. Det vill säga det är 7, den tid som kan betecknas med 7 sjutal. Men det, därmed är det inte fullbordat, utan bara preliminärt, bara förebildligt. Den befrielse som Cyrus kommer med, det återvändande och det återuppbyggande som då kan börja, det är inte fullbordat. Därmed har gamla testamentets tid inte fullbordats. Därmed är inte änden på gamla förbundet inne. Utan det kommer ytterligare 62 sjuor, 62 veckor. Och det heter sedan att det blir inte det avlägsnande av synd och elände och svårighet som man hade väntat sig om nu frälsningens dag var inne. Utan det står att staden ska byggas upp, men under trångmål. Den ska byggas upp med gator och vallgrav, men under tider av trångmål. Nu kan man fråga sig, varför står det just 62 sju perioder? Ja, det säger sig självt att om man nu talar om hela perioden som 70 sju perioder. Och sedan låter sju perioder avse tiden från löftesordets utgående och fram till Cyrus, och sedan använder sig av en sjuperiod till att tala om nya förbundets inbrott, när Kristus kommer, predikar och fullbordar sitt uppdrag, dör på korset och sänder ut sina apostlar ut i hela världen till alla folkslag, och därmed gör detta nya förbund starkt, befäster det. Man använder en sjuperiod som beteckning på det. Ja, då blir det ju bara 62 kvar. Så talet 62 har ingen speciell symbolisk innebörd, utan det blir det tal som återstår när man har delat upp 70 i dels 7 och dels 1. Då är det bara 62 kvar. Och under denna tid, fram till då fullbordan och nya förbundets inbrott, så blir det ingen yttre lycka, utan det är en tid av yttre betryck och nöd. Och sen detta nu är sagt, så kommer då texten in, vad ska nu ske allra sist? Efter den här perioden om 7 sjutal plus 62 sjutal. När vi är framme då vid själva fullbordan, den sista sjuan. Och det talas det om då i den 26:e versen. Efter de 62 sjuperioderna så ska Messias avskäras. Utan att ha någonting. Det var ju märkligt. Vad kan detta syfta på? Att avskäras eller skäras av? Ja, det verbet brukas om dödsstraff i 3 Mosebok 7 och 20. Han ska alltså straffas med döden. Precis som det står i Jesaja 53:8 om Messias, att han måste straffas med döden, så sägs det på samma sätt här om honom. Och ingenting är åt honom, det vill säga han blir utblottad på allt, han blir övergiven av alla människor och han blir övergiven för vår skull av sin himmelske fader. Min Gud, varför har du övergivit mig? Detta nu sagt då allra först om Messias. Men hur blir det då med staden och templet? Jo, i fortsättningen så talas först om Messias och sedan om staden och templet. Och sedan i 27:e versen på samma sätt, först om Messias och sedan om staden och templet. I vers 26 talas det alltså först om Messias, han ska avrättas utan att ha någonting. Och sedan i andra delen talas det om staden och templet. Ja, staden och templet ska en kommande förstes folk förstöra. Här sägs det inte att denna förstöring ska äga rum nu exakt efter de 7 plus 62 veckorna. Utan här nämns det bara, eller svaras bara på frågan, vad blir det då av staden? Vad blir det då av templet? Jo, någon gång därefter så ska det gå under. Staden och templet ska en kommande förstes folk förstöra. Förstöra. Och dess slut syftar förmodligen på staden och templet ska bli som en översvämning. Dess slut i översvämningen kan man också säga. Och det ord som vi översätter med översvämning eller en översvämmande flod, det brukas på flera ställen i skriften, bland annat i Daniel och i Jesaja om Guds vredesdom. När Gud låter sin vredesdom gå i fullbordan, då står just detta ord sketef, översvämning. Det vill säga, då kan inte längre den domen hållas tillbaka. Lika lite som en väldig flodvåg kan hållas tillbaka. Då kommer den definitivt. Och det ska komma en dom över det gammaltestamentliga gudsfolket. På grund av deras ohörsamhet och otro. Och då ska dess stad och dess tempel läggas i ruiner. Och fram till slutet krig, fast beslutet är ödeläggelser, står det. Det kan inte ändras på, det är fast beslutet. Och här har vi samma ord som finns just hos Jesaja i det 10:e kapitlet. Profeten Jesaja fick ju proklamera förstockelsedomen över Israel. Där Israel gång på gång bemöter nåden och frälsningen med trots och förakt, så måste till slut Gud förkunna att förstockelsen är ett faktum. Och endast en kvarleva, en rest av folket, ska vända om, kommer att bli troende, kommer att bli räddade. Den 27:e och sista versen återkommer då återigen till Messias först och sedan till staden och templet igen. Och då heter det först om Messias: han skall göra starkt, eller han skall stadfästa, eller han skall bekräfta ett förbund för de många. Det finns ju redan ett nådesförbund. Det förbund som är givet och det löfte som är givet redan åt Abraham, att genom honom och hans säd ska alla folk få välsignelsen, det är det förbundet som går i fullbordan, som bekräftas när Kristus utför sitt verk. Det står inte här att han ska sluta ett förbund. Så har man ibland uppfattat det, men på hebreiska uttrycks detta med ett helt annat verb. När man ingår ett förbund eller sluter ett förbund, då skriver man på ett annat sätt i hebreiskan. Det är alltså felöversatt när det i 1917 står: han skall med de många sluta ett starkt förbund. Att man har översatt så beror på att man tolkar det här som vi nu talar om inte alls på Kristus och Messias. Man menar att den som ska sluta ett starkt förbund, det syftar på Antiochus den fjärde Epifanes, denne antikristlige person. Så är det också i den nya norska översättningen, om jag minns rätt. Man tolkar det på Antiochus. Och de flesta bibelkritiker låter ju löftena och profetiorna i Daniel inte gå längre än just till 160-talet före Kristus, till Antiochus tid. Här skulle det alltså syfta på fienden till Israel och på hans förbund med de avfälliga judarna. Men att tolka det så, det är att göra våld på texten. Det står inte att han ska sluta ett förbund, det står att han ska låta förbundet bli kraftigt, bli starkt. Att det ska råda, det ska bekräftas eller stadfästas. Och termen för det många, det återkommer ju på många ställen i skriften. I det nya förbundet så heter det utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och i Jesaja 53 så han förklarar det många rättfärdiga. Talet det många används ju för alla. Detta är ett nådesförbund för alla. Och det, därför ska också detta nu ut till alla folkslag, precis som det är utlovat i bland annat Jesaja. Till alla gojim, till alla folkslag ska detta förbund, detta löfte föras ut. Och han måste alltså vara Messias. Det är ju till Messias allt samman syftar fram. Från det att ordet utgick och fram till den fulla fullbordan, fram till Messias, till försten. Så börjar ju det här textsammanhanget. Han ska alltså göra starkt eller bekräfta eller stadfästa förbundet för de många för en vecka. Och mitt i veckan, eller när halva veckan gått, när halva sjuperioden gått, mitt i veckan. Här skriver många som inte har 17, för en halv vecka skola genom honom slaktoffer och spisoffer vara avskaffade. Men så kan man inte översätta det. För en halv vecka eller under en halv veckas tid. Att man översätter så, vilket är obegripligt. Man kan göra det om man kan lite hebreiska. Det beror på att man tänker återigen på Antiochus den fjärde Epifanes. Och han kom ju att vanhelga templet i Jerusalem under cirka 3 år. Och en halv vecka skulle då bli ungefär 3,5 år, och då borde det kunna syfta på hans vanhelgande av Jerusalems tempel. Men här talas det inte om en tidsperiod under vilken han gör detta, utan det står mitt i veckan. I halva veckan, mitt i veckan. Det vill säga när halva sista sjuperioden har gått, då så skall han bringa att upphöra slaktoffer och spisoffer. Och det stämmer ju ganska bra på Messias. Han mitt i veckan så dör han på korset. Det vill säga efter dryga 3 år, ganska precis kanske 3,5 år av offentlig verksamhet, så är hans verk fullbordat. Och under den andra halvan så predikas och föres ut denna fullbordan till alla folkslag genom hans utvalda apostlar och sändebud. Därmed så har gamla förbundet fullbordats. Det har bekräftats. Det har gjorts starkt. Här, Daniel, har du den rätta fullbordan och den rätta trösten. Den verkliga befrielsen. Det verkliga uppbyggandet av templet. Den verkliga räddningen som innebär att överträdelsen stängs inne, att syn och profet beseglas, att en evigheters rättfärdighet föres fram, att skulden blir övertäckt, försonad och så vidare. Allt det som räknades upp i den 24 versen. I halva sjuan skall han bringa att upphöra slaktoffer och spisoffer. De har nu tjänat ut. Han är fullbordan av hela den gammaltestamentliga offerlagstiftningen. Det var återigen om Messias. Och sen då, andra delen handlar då om folket och staden. Hur blir det med det då? Hur blir det nu med det gammaltestamentliga folket? Dess stad och dess tempel. Jo, det är redan sagt att det skulle gå under. Det var fast beslutet, och här upprepas det igen. Och här är det ganska svårt att översätta. Texten är så koncis och kortfattad att man vet inte alltid åt vilket håll orden ska föras i sammanhanget. På styggelsernas vinge, en som ödelägger. Och till slutet, och det fastbeslutade utgjutes över ödeläggaren. Eller en del tänker att det betyder det som nu ligger öde. Ja, vad kan detta innebära? Ja, det är inte så lätt att säga. På styggelsernas vinge. Ordet vinge tror många syftar just på templet. Och på toppen av templet. Den högsta punkten av templet. Och många uppfattar ordet styggelserna om det tempel som har blivit missbrukat, och som när dess fullbordan har ett rum, det sanna templet har kommit. Han som sa, jag ska riva ner det här och på 3 dagar bygga upp det igen. Han som är det som templet var en bild för, ett förebud om. När han har nu kommit, ja, då skulle man ju inte fortsätta egentligen med den gammaltestamentliga tempeltjänsten. När man gör det under avvisande av Kristus, under avvisande av nåden, då blir templet en styggelsernas boning, en rövarkula. Och så har då många uppfattat uttrycket styggelsernas vinge om själva templet som en styggelsernas boning. Men det är ganska svårt att säga exakt vad detta innebär. Och en som ödelägger, det syftar ju då på han som kom och ödelade templet, den romerske fursten. Han som samtidigt är en förebild också för antikrists verksamhet. Och fram till slutet. Det fast beslutade. Det ska utgjutas över ödeläggaren. Om detta nu syftar på ödeläggaren, så är det ett vittnesbörd om att också detta redskap ska gå under. När Gud använder en främmande furste, när han använder Sanherib eller en babylonisk kung som sitt vredesris. Och här den romerske fursten Titus Vespasianus för att definitivt ödelägga Jerusalem med dess tempel. Då kan inte ödeläggaren skryta av sitt verk, utan han står också under domen. Ja, nu måste vi avsluta med ett par ord om hur annorlunda det här har uppfattats av många än vad vi har uppfattat det nu. Många har inte sett att det syftar på nya förbundet, den verkliga fullbordan genom Messias, utan man tolkar det på ett helt annat sätt. Många, i synnerhet bibelkritikerna, de låter detta syfta på Antiochus den fjärde Epifanes, det har vi redan sagt. Fullbordan av det här finns alltså på 160-talet före Kristus. Men en ännu vanligare tolkning i vår tid är den så kallade parentestolkningen, eller den dispensationalistiska tolkningen. Vad innebär den? Jo, den innebär att man sätter in en lång parentes mellan den 69:e och den 70:e veckan. Den 70:e veckan har ännu inte ett rum. Klockan stannade när Kristus kom och när han dog på korset. Han hade tänkt att göra en fullständig upprättelse av sitt rike, men när man missförstod honom så fick det hela uppskjutas. Och nu lever vi den stora parentesen, säger man. Löftena i vers 24, de uppfylldes inte, menar man, vid Kristi första ankomst, eftersom Israel inte erkände sin Messias, kände inte igen honom. De kände honom inte som syndabäraren. Och därför följer inte den 70:e veckan omedelbart efter de 7 plus 62. Mellan den 69:e och den 70:e veckan har vi den stora parentesen som nu har varat i över 1900 år. Den 70:e veckan har skjutits fram av Gud själv, han som ändrar på tider och stunder, och detta på grund av folkets överträdelse. Jag citerar här ur en av ideologerna som heter Ironside. Som jag tidigare har uttryckt det, så är det så att det ögonblick Messias stod på korset, då stannade den profetiska klockan. Det har inte förekommit ett enda tickande på den klockan i 1900 år. Och den ska inte börja att gå igen förrän hela den nuvarande tidsåldern har kommit till ett slut och Israel åter en gång blir upptaget som Guds folk av Gud. Och det är alltså detta man väntar på, och då tolkar man det hela så att parentesen tar slut i och med att Gud tar bort den, och parentesen utgörs nu av den kristna församlingen som fördes in där utan att det var tänkt från början. Den kristna församlingen är inte på något sätt förutsagd i Gamla testamentet, menar man. Inte alls uppfyllelsen av gamla förbundet, utan är en parentes som inte har med skriften att göra egentligen. Och när Gud rycker bort församlingen, då kan det hela fortsätta igen. Då kan den sista veckan börja. Och då tolkar man också orden om den sista veckan, där det står att mitt i veckan så ska han bringa slaktoffer och spisoffer att upphöra. Då tolkar man det precis som bibelkritikerna. Det syftar inte på Kristus, utan det syftar på antikrist. Och man säger också att det betyder inte då mitt i veckan, utan under en halv veckas tid. Och därför uppfattar man det då så att efter halva tiden av den sista veckan så kommer den stora vedermödan. Då kommer den här antikrist som från början slöt förbund med Guds folk och var vänlig. Han kommer nu att avslöja sig och angripa Guds folket och förbjuda deras gudstjänst. Och det är då den stora vedermödan enligt det här systemet. Och den här antikrist, säger man, det måste vara en romare. Det kan inte vara en jude, det kan inte vara vem som helst. Och det är skälet till att man nu försöker tolka det här med gemensamma marknaden, EG, till att ha med det här att göra. Så att när EG blir ett tiostatsförbund, då så närmar vi oss den här tiden, då blir det ett nytt romerskt rike. För det stod ju här att det var en kommande förstes folk som skulle förstöra templet, och det förstår man att det syftar på romarna. Och då gör man ett hopp i tiden från den romerska tiden till en tiden som återigen måste vara romersk på något sätt. Och därför ska det vara en romersk person som är antikrist. Så tyder man alltså detta. Men ni vet ju hur det förhåller sig. Den kristna församlingen har frid, men ingen yttre frid. Det är större eller mindre vedermöda hela tiden. Och det blir inte bättre. Människor kommer gå längre i ogudaktighet vartefter tiden lider. Och vi väntar inte på någonting annat än på Kristi återkomst för att döma levande och döda. Amen.